Då vi nu fortsätter dessa aftonmöten stillar vi oss ännu inför de Guds ord som är nedskrivet i Jakobs brevets andra kapitel från verserna 20 till 26. Detta heliga ord lyder i Jesu namn. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan? Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom gärningar när han lade sin son Isak som offer på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som hans tro blev fullkomlig. Så uppfylldes skriftens ord. Abraham trodde på Gud och därför räknade han som rättfärdig och han kallades Guds vän. Ni ser att människan blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Var det inte så med sjökan Rahab? Blev hon inte rättfärdig genom gärningar när hon tog emot budbärarna i sitt hus och släppte ut dem en annan väg? Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död. Amen. Vi hörde ur Jakobs brev ett kort stycke. Jakobs brev har ofta på många sätt ifrågasatts. Om Gud förklarar detta vårt textstycke så kanske vi kan finna varför det har funnits sådana här ifrågasättanden. Till att börja med, denna brevets skrivare har också varit oklart. Men man tror ändå att brevskrivaren är vår frälsares Herre Jesu Kristi kötsliga bror. Till familjen hörde ju många barn och denna Jakob som troligtvis alltså är författare av brevet. För honom uppenbarade sig Jesus efter sin uppståndelse. Så trodde inte Jakob, liksom hans bröder inte heller gjorde under Jesu tid, att han är världens räddare. Utan denna tro väcktes först efter hans död och uppståndelse. Och i denna levande tro vandrade sedan brevskrivaren Jakob. Och man räknar honom som en av de heliga i Jerusalems församling. Han var en församlingsledare. Och denna Jakob, han hade en underlig nådegåva. Man kallar honom för Jakob den rättfärdige. Han var en from bedjare. Speciellt bad han för den tids judiska församling att också de skulle ta till sig den levande tron som Jakob hade fått till sitt hjärta då han träffade sin uppståndne bror, vår frälsare. Och det berättas om denna ledare i Jerusalems församling att han hamnade, tvingades möta samma död som så många på den tiden, martyrdöden. Judarna förde honom till Jerusalems murar. Där frågade de honom att vill du ännu tro att Jesus Kristus är världens frälsare? Och Jakob svarar, det kan jag inte överge. Han ville bekänna Jesus Kristus som sin frälsare. Och så berättas att han släpps ner ifrån muren och dessutom att han därefter slås ihjäl med pinnar och käppar. Och så här fick han sedan gå från tro till att se, att få uppleva fullständig njutning. Och detta brev har andra sidan, när det nu vi tog upp detta med ifrågasättandet, så vår lärofader Martin Luther, han godtog inte detta brev i den ordning som kanske skulle vara bättre för detta brev, utan han tog detta som att detta var ett brev, det vill säga det var inte den bästa födan för Guds barn, och anledning till varför han förde fram denna åsikt, det kommer kanske fram när vi går igenom denna vår text. Och vi skulle kunna för det tredje säga om detta brev att det har kritiserats, att det är splittrat, och det måste vi erkänna. När man läser detta brev så hoppar Jakob från sak till annan, och för läsaren så är det svårt att få en helhetsbild. Men Luther, han kritiserade speciellt detta, denna epistel. Han sa att denna epistel för inte det Bibelns centrala budskap om Kristus. Han säger alltså, Jakobs brev för alltså inte fram Kristus. När vi sedan går genom denna vår text kort, så hörde vi alldeles till en början i den första versen. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan? Det här var ett svårt stycke här i Jakobs brev. Luther hade fördjupat sig djupt i Paulus brev och speciellt i Romarbrevet, och enligt Paulus så rättfärdigar Gud oss endast av tro, av nåd och endast av Kristi skull. Och nu pratar Jakob här om att tro utan gärningar är död. Och detta första vers och detta tema som återupprepas i Jakobs brev, mot det har det förde Luther en idog kamp. och hans goda vän, hans forskarkollega skulle man kunna säga, hans student, han började undervisa sin lärare. Han sa till en som inledning att Jakob talar inte här om gärningar som rättfärdigar, utan vad är det han talar om? Han talar här om trons frukter. Fastän han säger att tro utan gärningar är verk utan död, så talar han om mot en död tro. Jakob skriver här innan i dess första kapitlet i vers 18 så säger han: enligt sitt beslut födde han oss till livet genom sanningens ord för att vi skulle bli den första skörd han får från dem han skapat. Och jag tycker att i detta ställe så är Jakob helt inne på rätt spår. Alltså Gud rättfärdigar genom sitt heliga ord, genom evangelium. Kring denna vers kommer jag att tänka på tiotals år tillbaka i tiden då jag satt på bänken i sommarmötet. Guds barn hade talat till mig och berättat för mig om Guds rike, och de hade också berättat hur Gud där rättfärdiggör den syndiga människan. Jag satt där som en gymnasiegrabb ensam i mötestältet, och jag tänkte, och under predikan fick Guds ord mig att stanna upp. Det berörde mig. Och jag frågade de som satt bredvid mig att hör Guds nåd också till mig. Och dessa mötesgäster, de förkunnade evangeliet för mig så att jag kunde få höra det. Precis som Luther har sagt tydligt om det och undervisat. Han säger: först och främst, munnens ord måste finnas och hörbart för örat, för att man vill ha, om man vill ha själ till hjärtat. För genom ordet lyser han upp hjärtat, och tro föds inte och finns inte utan att höra evangelium, och för endast genom yttre predikan genom vilken den kan börja växa och bli starkare. Så här lär oss Luther. Vi behöver ett hörbart evangelium, och som förkunnas genom den heliga ande. Och så här får vi bli levande barn. Jag hade länge sökt vägen till Guds hus, till Guds rike, men detta evangelium frigjorde mig. Att få höra dessa ord medförde en ny synvinkel i mitt liv. Och dessutom förklarar Luther detta syndernas förlåtelses makt att frisläppa från synd. Det har alla som har hjälpts in i tron. Varje Guds barn kan förkunna för en sådan som inte tidigare har trott, men också för vandringsvänner som upplever syndernas bekymmer, trötthet. Alla kan förkunna evangeliet. Och han säger också att denna röst, den tiger inte bland de kristna. till den sista dagen må detta evangelium, detta juliga evangelium få förkunnas, eka ända till sista dagen. Dina synder förlåtes dig. Var glad och vid gott mod, så här lärde oss Luther. Och denna vår lästa text, den tar sedan ett exempel om dessa gärningar. Så tar de exempel Abraham. Denna Abraham som Gud talade till och sa åt honom att lämna ditt land, ditt hem och ditt faders släkt och gå till det land som jag visar dig. Abraham, han var lydig. Han hade var hörsam i sin tro och han begav sig iväg. Abrahams liv fortsätter sedan på ett nytt sätt. De hade inte fått något barn. De hade väntat länge på det. Abraham var redan i 90-årsåldern och Gud talade åter nu till Abraham och han säger: se stjärnorna på himlen, om du kan räkna dem, så stor kommer skaran av dina ättlingar att vara. Abraham trodde. Fastän det såg omöjligt ut, så trodde han på Guds löften, Guds ord. Och så här låter den helige Bibeln tro oss förstå att han var rättfärdig på grund av, tack vare sin tro. Och Bibeln berättar också att han var Guds vän. Detta ord tror jag, dessa ord tror jag inte används om någon annan, att han var Guds vän. Om Moses sägs att han var Guds tjänare, men om Abraham sägs att han var Guds vän. Abrahams prövningar fortsatte så som vi hörde här i vår text. Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom gärningar när han lade sin son Isak som offer på altaret? Återigen använder Jakob ordet gärningar, men vi återkommer till detta. Men detta offrande av Isak är säkert bekant för oss alla. Vi går kort bara igenom det. Abraham älskade sin enda son. Sonen Isak älskade sin far. Och nu säger Gud till om att sonen ska offras. Han förbereder sin åsna. Han tar med sig veden. Han tar med sig sin son. Och han tar med sig elden och en kniv. Och han beger sig mot Morias land, dit Gud hade sagt till honom att bege sig av. Och på den tredje dagen händer återigen något. Tjänarna stannar kvar vid rastplatsen. Abraham lägger veden på Isaks rygg och tar själv elden och kniven. Och de fortsätter sin vandring. Sonen är smart. Och han frågar sin fader: var är offret? Jag kan inte se. Jag kan inte se det. Och Abraham tvingas säga: Gud utser och ger oss offret. Och så här fortsätter man sen sin färd. Och man kommer till det ställe där offrandet ska ske. Abraham placerar stenar, placerar sedan veden där, och sedan faderns svåra uppgift, placera sin kära enda son på detta offeraltare. Vi minns hur Gud förhindrar denna händelse. Ängeln ropar: lyft inte din hand mot din son. Och sedan sägs: du trodde och litade på Gud, och du älskade Gud. Detta visade du genom dina gärningar. Och så här väljer Gud ett annat offer. En bagge som har fastnat i en buske. Men i dessa gärningar kan man se Guds, Abrahams starka tro. Hans starka tro på det som Gud förväntar sig av oss. Denna tro behöver vi också här i vår tid. Vi behöver få ha lydighet och hörsamhet till Guds ord och dess råd, fastän denna tid, eller kanske just därför att denna världens tid förändras, värderingarna förändras, men Guds ord, den består genom tiderna. Där får vi lägga vår tillit. Här finns i detta offrande av Isak finns det en kraftig bild av, en tydlig bild av Gud och hans kära son. Men då bytte inte Gud offer, utan Gud offrade sin enfödde son för våra synders skull. Han bar. Våra synder, detta tunga kors till Golgata, som vi än idag får på dessa sommarmöten, får vi glädjas för detta, att Jesus Kristus har dött för dina och mina, för allas våra synders skull. Där finns ett mycket oerhört kraftigt budskap i Bibeln, detta med Abrahams bakgrund. Och så som det ofta är i detta heliga ord, så stärks det ytterligare med ett annat exempel. Och här lyfter man upp skökan Rahab. Lite överraskande. Det kanske är en annorlunda parallell. Men det kanske är en parallell som Jakob medvetet ville göra. Jag vet inte hur mycket ni vet om skökan Rahab. Vi lever under konung Josua. Moses fick ju inte leda sitt folk ända fram till det lovade landet, utan det var Josuas uppgift. Och Josuas bok berättar om hur han sänder ut två spejare till Jeriko. Och spejarna övernattar i Rahabs hus. Och vi minns hur Jerikos kung får vetskap om att dessa spejare, spanare, har kommit, och han har fått klara uppgifter att dessa spejare finns i Rahabs hus. Och vi minns hur Rakab skyddade dessa spanare. Rakab berättade att hon har hört och kanske också läst hur Rakab hade lett hebreerna över Röda havet, och han berättar till dessa spanare, för dessa spanare, att Gud har varit vid er sida. Josuas brev låter oss inte alldeles klart förstå när Rakab fick bättringens nåd, men denna tro verkade i henne så att hon skyddade dessa spanare, så som vi minns. Så gömmer hon dem på taket i sitt hus och täcker över dem med lin. Och när sedan Jerikos kungars spanare kommer till Rakabs hus, så avslöjar inte Rakab var dessa spejare finns. Men sedan ber Rakab om en sak. När ni kommer för att angripa Jeriko, jag tror att ni kommer att vinna Jeriko, besegra Jeriko. Men hon bad om att de skulle få behålla livet på sig och sin familj. Och det berättas om att Jerikos murar brast, och man säger att det var av Guds ord de brast. Men Rakab och hennes familj och släkt, de bevarades. Man hade sagt, kommit överens om att man skulle sätta ett blodsrött band vid fönstren, som också är en bild av Herren Jesus Kristi offerdöd. Och detta röda band som trygghet räddades Rakab och hennes släkt, precis som vi också räddas genom Jesu Kristi död. Jesus kläddes ju en purpurröd klädsel när hans vandring på korsets väg inleddes. Sådana här exempel berättade vår text om Abraham och Rakab. Vad tror ni? Kommer vi utifrån denna text, blir vi rättfärdiga genom gärningar? Jag tror att många utav er svarar, det är inte gärningarna, utan av den levande tron. Och det syns också som trons frukter. Och det syntes tydligt i Abrahams liv, hans starka tillit och hörsamhet till Guds ord. Men det syntes också i Rakabs liv. Och som vi här också i texten, där det sägs: Abraham trodde på Gud, och därför räknade han som rättfärdig, och han kallades Guds vän. Till slut så handlar det ändå om att Abraham, det ser också denna Jakob som skriver brevet, att Abraham trodde, och det var därför han räknades som rättfärdig, inte genom sina gärningar. Utan det är den levande tron som bär frukter. Det syns i vår vardag, i våra liv. Det syns, även fast det här har kritiserats, att Jakobs brev är mot Paulus. Men Paulus skriver i brevet till Galatierna om frukter. Det berättas om frid, frihet, glädje, vänskap, om allt det som vi här under vår vandring här på jorden, när vi har blivit fått komma in i tron, så gör vi detta, och det är frukter av vår tro. Jakob, det finns många olika författare i Bibeln, apostlarna, och Petrus, han skriver om att vaka. Jakob, han var ingen apostel, men han talade om gärningar som trons frukter. Johannes talar om kärleken, och Paulus talar om tron. Men alla dessa hör starkt samman. Och så som vi också här har hört många olika slags predikningar, så har ändå samma kärlekens ande, med kanske tyngdpunkten på olika synvinklar, men ändå har allting stark anknytning till det heliga ordet. Luther, när Luther hade talat med Philip Melanchthon, så godtog han att detta inte finns någon meningsskiljaktighet här jämfört med Paulus tro. Han tog förklarandet och försvaret av Augsburgs trosbekännelsen, och det ger också denna diskussion kring detta brev en speciell position. Och han säger att det finns inget oklart mellan Jakobs och Paulus. Dessa gärningar, det är trons frukter här i Jakobs brev. Men vi minns hur vår trosfader, lärofader Luther, när han kämpade mot den tidens romerska kyrka, så förde han fram evangeliets klarhet hit till detta lilla land Finland. Men ofta var han i tvivel och frestelser. Kommer detta evangelium att spridas? Kommer han själv att orka vandra i tron? Under dessa svåra tider så gick han ofta till sin vän Filippin och sa: låt oss sjunga en psalm. Och ofta sjöng de: Gud är vår väldiga borg. Dessa ord ekade kraftfullt, och de gav dessa bröder mod att återförkunna det rena och levande och dyrbara evangelium. Så här har detta heliga ord också förkunnats här. Och jag kommer att tänka på den gamla predikanten från Lappland, som var på väg till Lannavaras vårmöten. Och han ville ta en genväg genom över ett fjäll, och när han begav sig ner från fjället igen, så lossnade skidan från en av hans fötter, och i denna extrema kyla försökte han ta sig framåt, men vandringen, färden tar slut, och det berättas att man fann honom med Bibeln under sitt huvud och med knutna händer, så som han hade gjort Guds rikes arbete. Så ville han ända till slutet i sin inledda tro fortsätta sin vandring. Vi är idag på vandring, på väg, och vi vet hur synden alltid fastnar och gör vår vandring så långsam. Och vi vet och erfar var och en hur evangeliet allt är vårt enda tröst, vår enda vederkvickelse. Gud frågar oss också idag, är vi lydiga, hörsamma inför Guds heliga ord? Vill vi lita på och leva enligt det ordet? Och många saker här i vår värld ifrågasätter vårt eget förstånd, vårt kött och blod kommer upp. Må Gud ge oss nytt mod i tron att vandra som levande Guds barn mitt i bland denna värld som ibland känns så främmande. Också ikväll, ni kära vandringsvänner, som kommit från många frestelser, från många svårigheter, kanske mycket trötta och besvärade, har ni tagit er hit för att lyssna till Guds ord. Guds nåd hör till er var och en. Därför får ni tryggt tro er själva som onda till heliga, som bristfälliga till fullkomliga. I evangeliet finns det kraft. Tro därför era synder förlåtna i Jesu namn och dyrbara försoningsblod, in till frid, frihet och glädje. Så här lyfter Gud oss i detta rike, och han bär, han för oss en gång, för han oss alla ända fram. Gud må välsigna er och bevara er i detta rike som barn i barnens rike. Och själv skulle jag vilja fråga, om jag för min egen själ kan fråga, om jag får tro alla mina egna synder förlåtna. Jag vill tro. Ni får också alla tro, era alla synder förlåtna. Nåden är riklig och i blodet finns kraften. I Jesu namn och dyrbara försoningsblod, alla synder är er förlåtna. I Jesu namn, amen. Kära himmelske fader, vi har avslutar nu denna söndags mötesprogram. Var du med oss under nästkommande natt. Ge oss alla en trygg och fridfull nattsömn. Låt oss alla få sova i frid och få kraft för morgondagen. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss din frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.